Jag tror att alla människor skulle må bra av att testa att inte läsa nyheter på en hel månad. Ska vi få bättre nyheter, då hjälper det inte bara att dissa nyheterna. Vi måste också ifrågasätta hur vi själva konsumerar nyheter. Man går bäst till sig rätt när man verkligen sätts på prov. Men man kan ju inte sättas på prov hela tiden. Det enda sättet att få bättre nyheter är att vi blir medvetna om vår felprogrammering. Och försöker jobba emot det.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälsa för ohälsosamma med mig, Fredrik Nyström, professor i internmedicin. Idag ska vi prata om nyheter mitt i nyhetstorkan här i sommar. Och då har vi med oss Tobias Wahlqvist som har jobbat som kommunikationskonsult i många år. Och då konsumerar man ju massor med nyheter. Och det har du ju förstås gjort. Men nu har du kommit fram till att man kan bli sjuk av att konsumera för mycket nyheter. Och du har just kommit ut med boken Skippa nyheterna. Yes. Välkommen.
Tack så mycket.
Din röst är lite knackig.
Ja.
Men vi kör så gott det går.
Ja, vi får se hur bra det går. Ja, att man kan bli sjuk av nyheter. Det kanske inte är en huvudtes i boken. Men det finns mycket som tyder på att nyheterna får oss att må sämre. Att vi stressar upp oss. Vi blir deprimerade och pessimistiska. Men själva poängen med boken är ju att jag uppfattar att nyheterna inte ger oss någon värdefull information direkt. Och anledningen varför jag kan påstå någonting sånt, det är för att när jag blev utmattad 2015 så slutade jag läsa nyheter. Och sen efter några år när jag började må bättre igen, då tyckte jag inte att det fanns någon poäng att börja läsa nyheter igen. För att jag tyckte inte att jag hade missat någonting.
Nej. Ja, jag har ju läst lite i din bok förstås inför det här samtalet. Och du beskriver ju att det var väldigt liten skillnad i hur mycket du höll dig informerad, även om du slutar läsa nyheter, om jag förstod det rätt. Det funkar utmärkt ändå.
Ja, själva den här ansatsen att man ska skippa nyheterna, det är en ganska provokativ ansats, upplever jag, att folk tycker att det är provocerande. Men när jag väl får förklara mig så får jag ganska rimligt stöd för det. Jag tror att de flesta förstår att det mesta av nyheterna egentligen inte är särskilt informativt.
Nej.
Och att vi då lägger så mycket mental kapacitet att konsumera nyheter, ja, det är slöseri med tid och det är slöseri med vår mentala kapacitet och det stressar upp oss på ett sätt som jag tror att många människor mår dåligt av.
Mm.
Sen är ju människor olika. Vissa klarar av det mycket bättre och vissa klarar av det mycket sämre. Men huruvida nyheter gjorde mig utmattad, det kan jag inte riktigt svara på. Men jag läste ju nyheter hela tiden innan jag blev utmattad. Och sen var det ju en kombination av professionella och privata faktorer som gjorde mig utmattad. Men jag har ju också ställt väldigt höga krav på mig själv. Så att
hålla dig väldigt uppdaterad, antar jag.
Ja, men att man ska jobba hårt liksom, och man ska inte tacka nej till saker. Jag gillar ju när jag blir utmanad.
Mm.
Om jag ska lösa mycket problem så känner jag mig utmanad och då anstränger jag mig för att liksom, klara av alltihopa. I någon utsträckning så kanske alla människor är så att man kommer bäst till sin rätt när man verkligen sätts på prov. Men man kan ju inte sättas på prov hela tiden. För
nej, det är ju det som är stress och återkommande stress och inte kunna koppla av från stress. Och man får väl kanske lägga till att du har ju varit egenföretagare, vilket jag som läkare känner igen från de som kanske pressar sig själva hårdast av alla nästan. Särskilt i en kompetitiv bransch som det här måste vara kommunikationskonsult. Så det är en omgivning som är ganska tuff och stressande.
Ja, jo.
I det här sammanhanget tror jag vi var överens om att de är ju till för att stressa nyheter. Annars så läser man ju inte just de nyheterna som inte har en då pockande rubrik eller oroande rubrik, är det ju ofta så att man läser dem. Är det inte ganska mycket där det ligger?
Jo, nyheterna vinner ju på att stressa upp oss, för att när vi är uppstressade så lyssnar vi mer okritiskt.
Ja.
Vi tar det på större allvar och det mesta kanske man inte ska ta på så stort allvar, men det gör vi ändå. Det är i förlängningen ohälsosamt.
Så som kommunikationskonsult måste du väl vara ett expert på att hjälpa till att få dem lagom stressande så att folk verkligen läser dem. För det är väl det som är starten på en kommunikation, att man tar del av kommunikationen. Annars så blir den ju bara ensidig och folk lägger inte på minnet vad som sades.
Ja, det är en moralisk avvägning. Det finns ju alltid sätt att få uppmärksamhet om man slarvar med någon slags heder.
Ja.
I längden så tänker jag väl att information, korrekt information, lönar sig. Och då kanske jag har varit en sämre kommunikationskonsult för att det har gett mindre effekt än någon som är beredd att spela på alla toner samtidigt. Mm. Liksom. Men ja, min kanske naiva inställning är att korrekt information når alltid fram förr eller senare.
Men vad menar vi med att stress är i sammanhanget då? Vill du börja med din synvinkel på stress? Jag har ju en mer medicinsk, vetenskapligt medicinsk synvinkel på stress som passar in i min forskning och min verksamhet. Men det här är ju mer en, den stress som i ditt fall upplevde du ledde till en utmattning. Kan du beskriva hur du tänker? På vilket sätt stressar de här nyheterna som gör att det blir en negativa följdeffekter när det blir för mycket nyheter?
Din fråga implicerar att nyheter gjorde mig sjuk. Mm. Och det har jag egentligen aldrig påstått.
Men du blev frisk av att sluta konsumera nyheter?
Ja, delvis. Jag blev sjuk för att jag stressade mycket. Och nyheterna kanske hade en del i det. Mm. Men sen blev jag ju feldiagnostiserad. Jag förstod ju att jag inte var frisk. Och som egenföretagare så går man inte till doktorn riktigt för att man får betala sjuklönen oavsett. Liksom.
Ja, man förlorar kanske produktion medan man är hos doktorn som hittar på något.
Ja, men jag gick i alla fall till en psykiatriker som skrev ut antideppmedicin till mig. Och det var ju inte en korrekt diagnos för jag kände mig ju inte deppad. Däremot var jag ju för trög i huvudet för att bedöma att det där var en, att det kanske var en orimlig diagnos. Och efter någon månad så blev jag utförsäkrad. Jag hade en privat sjukförsäkring som de ogiltigt förklarade. Så under 8 månader hade jag ingen inkomst.
Nej, då var det inte bara nyheterna som gjorde allt.
Men vad jag har lärt mig av det är väl att den där tryggheten som man tror att man har, den kanske inte finns där.
Nej.
Det löste sig ganska bra för mig ändå. Det är inte synd om mig. Men jag blev väldigt besviken på hur opersonligt det där hanterades, för att om jag hade varit singel, boende i hyresrätt och inte haft några sparpengar, då hade livet verkligen kunnat bli ett helvete.
Mm.
Men i systemet finns det ingen sån förståelse. Men efter 18 månader ungefär, då förstod en läkare att jag var ju utmattad, det var ju inte deprimerad jag var. Så då fick jag framförallt förståelse för vad jag hade för problem.
Mm.
Och så fick jag gå en gruppbehandling med några andra där det ganska snabbt visade sig att vi alla som var där på den gruppbehandlingen, vi var ju ganska lika i personlighetstyp. Vi gillar att ta på oss för mycket saker. Och
känna er lite stressade.
Ja, men vi triggas av det och så. Och jag fattade ju då att det här med att bli utmattad, det är ju någonting som har ganska mycket att göra med vissa typer av riskbeteenden. Som har med vissa personer att göra. Utmattning är inget systemproblem, utan det är ett individproblem. Och om man hade hanterat utmattning i liksom den allmänna debatten som ett individproblem, ja, då kanske vi som hamnar i den där behandlingen tidigare kanske förstått att vi hade riskbeteenden.
Du var stressad kort och gott innan. Och om jag återknyter till hälsan och ohälsan här, vad menar du med stress i det här sammanhanget? Det är ett väldigt vitt begrepp. Det är ju allt från en upplevelse till en hormonell respons som kanske är mer min sida av det hela. Eller något så konkret som blodtrycksstegringar och pulsstegringar och man börjar svettas, vilket man ändå gör här inne för det är så varmt.
Mm. Men för min egen del så har jag trivts ganska mycket när det är stressigt. Ett ganska lustigt beteende som jag vet att jag haft stora delar av mitt liv, det är att jag nästan kommer för sent till möten.
För att bli lite stressad?
Ja. Och då kommer jag vara skärpt på mötet för att jag är uppstressad.
Mm.
Om jag hade kommit dit lunkandes i lugn och ro, då hade jag inte varit lika skärpt på mötet. Så stressen har varit till nytta för mig. Men den kan ju inte vara till nytta hela tiden. Man, det är som ett brandlarm som går hela tiden. Till slut så får man slut på batteri.
Då kan man ju byta batteri, säger jag, som gillar att laga hus. Vad är det som gör att man inte kan byta batteri i kroppen så enkelt då? Så att det kan leda till utmattning.
Svara på som
det kan jag ju faktiskt göra. Om jag får gå över då och prata lite om vad medicinskt är stress.
Man kan väl ladda batteriet, det är väl det som är poängen.
Ja. Alltså det är som ett jättetypiskt hormon man tittar på när man pratar om medicinsk stress, det är ju kortisol. Och det tycker jag är en sån bra parallell, det är ganska lätt att mäta och jag har använt det i mycket forskning. Och det är precis som vi just sa, det produceras ju av binjurebarken som svar på signaler lite högre upp i hjärnan. Kan komma ändå från prefrontala cortex ner genom hypotalamus och sen ner till binjurarna som man har två av, en på varje njure då. Och de gör kortisol. Och där är det faktiskt precis som du säger, att får man en riktigt svår stressrespons med att svämma ut kortisol i kroppen, då tar det konkret slut i binjurebarken. Så att det är ju typiskt att det är en stor puls som skickas ut vid svår stress, och då är det ofta livshotande eller riktigt otäcka situationer som man använder kortisol till, och det ingår ju där att man blir pigg på kort sikt. Men medicinskt vet vi ju kolossalt väl, för vi ger ju kortison mot inflammatoriska sjukdomar till exempel i jättehöga doser, och man blir ju pigg i början, men redan efter några veckor liksom så går det över i att man blir trött istället. Även om man då tillfört kortisonet utifrån, så det är både det att det kan ta slut på kort sikt i binjurebarken, men det är också så att även om det finns massor så finns inte den här uppiggande effekten kvar om det är ett konstant påslag. Så kortisol är till för att komma i stötar och sen ska man få återhämta sig emellan. Och jag tror medicinskt att det i fråga om här är väl att det är nästan en konstant stresspåslag, och då funkar liksom inte responsen längre på hormonet som det ska, och det kan vara utmattning inkopplat till det.
Mm. Boken är ju skriven till folk som liknar mig, kan man säga. För det finns väldigt många i min närhet som läser nyheter hela tiden. De stressar upp sig hela tiden. Ja, dels så tror jag att de riskerar sin hälsa, och dels så tror jag faktiskt inte att de blir särskilt väl informerade. Hans Rosling har ju visat att trots att vi läser så mycket nyheter så är vi inte särskilt korrekt informerade om världens tillstånd. Och det har ju att göra med att nyheterna inte är i sin natur information. Nyheter handlar om det som händer nu, det som bryter mot normen och det som går att sätta in i en berättelse. En god och en ond och sådär. Det har vi ju väldigt nära till att förpacka allting på det där sättet. Och att vi blir dåligt informerade, det är ju ett jätteproblem. För att vi har problem i världen så behöver vi lösas. Och för att vi ska lösa problemen så behöver vi förstå problemens verkliga natur. Inte någon slags berättelsefiering i nyheterna som inte har med verkligheten att göra. Men att nyheter också kan få oss att må dåligt, det tycker jag man borde prata mer om. Vi blir uppstressade, vi blir på dåligt humör, vi blir rädda och vi blir pessimistiska.
Men det är lite det som är syftet med rubriker i tidningar och sånt, att man ska få de här reaktionerna. Man ska ju bli lite skrämd, för det är väl det tydligaste och enklaste sättet att få någon att läsa den artikeln då. Eller kanske till och med sen prenumerera på den nyhetskanalen eller tidningen. Om det bara är glada nyheter så blir det inte samma sak.
Nej, men det har ju att göra med hur vi är som människor. Ja. Vi tycker ju att det är mycket intressantare med det som är dramatiskt och otäckt.
Ja, det pockar mer på vår uppmärksamhet om man får avbryta i alla fall. Och det är kanske därför också intressant. Men det är ju det som tvingar oss att läsa vidare. Är det inte det? Att vi kort och gott blir stressade och lite rädda. Det är i alla fall samma sak som ger kortisolstegningar och hormonella responser med hjärtklappning och blodtrycksstegningar och sånt. Det är ju en reaktion som har varit nytta till oss när vi såg otäcka saker ute i naturen. Om det kom en sabeltandad tiger så är det ju bra att få en sån här kort och stark hormonrespons för att klara ut situationen. Men man kan ju inte göra det 10 gånger om dagen.
Nej.
Det tror jag ingen pallar. Det är ju så det funkar. Men borde man inte tvinga redaktörerna att stoppa in lite glada nyheter ibland då? Eller ha ett trevligt avslut på en otäck, braskande rubrik och artikeln som hör till?
Det finns mycket som nyhetsproducenterna skulle kunna göra bättre.
Ansvarig utgivare?
Ja, alltså man skulle kunna sätta nästan alla nyheter i ett perspektiv. Till exempel om man skriver om något dramatiskt som hänt idag. Då får man ingen kontext eller jämförelse. Ja, men hur är det här jämfört med tidigare år? Liksom? Ja, men till exempel antalet svältande i världen har sjunkit. Ja. Men när man skriver om en pågående svält, då nämner man inte att antalet svältande har sjunkit.
Ja, visst.
Och det tycker jag nyhetsproducenterna borde göra bättre. Ja. Men det är en ointressant diskussion att bara peka finger på nyhetsproducenterna, för de ger ju oss bara vad vi vill ha.
Ja.
Vi är felprogrammerade och enda sättet att få bättre nyheter är att vi blir medvetna om vår felprogrammering och försöker jobba emot det. Precis på samma sätt som vi är programmerade för att tycka om wienerbröd och pizza. Men det vet vi om att det är en felprogrammering.
Det kan man äta ibland, precis som man kan få bli stressad ibland.
Ja,
men inte ibland. 5 gånger om dagen, det brukar inte hålla.
Precis, det finns en medvetenhet kring att man inte kan äta wienerbröd hela dagarna.
Ursäkta mig avbryta, men det är faktiskt en bra parallell, för där är vi ju också primade att tycka om det. För det har varit en överlevnadsfördel att ta vara på mat när det ändå finns och äta mycket av den då. Ja. För att det kanske blir svält sen. Och det är ju lite en bra parallell till det här med stress. Det har ju också varit förstås en viktig överlevnadsfördel att kunna få den här stressresponsen när det händer något riktigt allvarligt. Och man blir riktigt upptaggad och får upp blodtryck och puls och är beredd på att det kan hända något fysiskt tufft också. Och bli skärpt. Men vi klarar ju inte det. Det är väldigt enkelt. Medicinskt klarar vi alltså inte det upprepade gånger samma dag. Det är inte normalt att göra det.
Men att man inte kan äta wienerbröd 5 gånger om dagen, det vet ju folk om. Men att man inte borde läsa nyheter varje timme hela dagarna.
Jag har en gammal kollega som åt wienerbröd 5 gånger om dagen bara för att reta sina. Han är läkare och han hade fruktansvärt bra labbprover fast han bara levde på wienerbröd ett tag. Men jag bara försöker säga, det finns alltid undantag.
Jo, men verkligen. Och det är alltid så när det handlar om människor. Människor är olika. Och det finns människor som kan läsa nyheterna varje timme utan att må dåligt av det. Det ska också sägas. Mm. Men det finns väldigt många människor som ger nyheterna alldeles för mycket uppmärksamhet. Och det påverkar folks hälsa.
Men då ska man läsa om de här nyheterna på metanivå i din bok. Och sen så blir man friskare och sen dess så läser man inte alls lika mycket.
Vad som passar bäst för var och en får man försöka ta reda på själv. Men jag avslutar ju boken med att säga att jag tror att alla människor skulle må bra av att testa att inte läsa nyheter på en hel månad. Och se vad det gör för skillnad.
Mm.
Jag tror att det gör väldigt stor skillnad.
Och vad menar du? Då måste väl det innefatta att lite ta sig bort från nästan alla sociala medier. Det är väl också en form av nyheter i sammanhanget här, eller?
Ja, det får man väl säga. Vad gränsen går är ju väldigt svårt att säga. Men sociala medier stressar ju också upp på många sätt, och det är någonting som bryter av vår förmåga till koncentration, tror jag.
Mm.
När jag slutade läsa nyheter till exempel, ja, men min hjärna blev lugnare, och sen dess har jag kunnat konsumera väldigt mycket fler böcker till exempel. En hjärna som får lite återhämtning kan koncentrera sig bättre, och jag tycker jag har lärt mig oerhört mycket smarta saker de senaste åren, trots att jag inte läst nyheter. Så jag påstår ju till och med att man kan bli smartare av att inte läsa nyheter.
Men det återknyter ju till det du nämnde innan då, hur man skulle kunna få nyheterna. Men att man sätter saker i ett sammanhang, och det är väl just det som en bok gör i regel. Den sortens böcker du syftar på nu i alla fall, antar jag. Att de tar med en, det ges tid att gå igenom alla jämförelser, och det finns någon kronologi och någon slags logik i det man presenterar, så att man kanske går därifrån efter man har läst boken utan att vara uppjagad i en massa obesvarade frågor.
Mm.
Så tänker jag mig, det är den sortens böcker, vilket ju en bra bok givetvis ska vara, en informativ bok. Mm. Men jag menar, vi läser ju allt mindre böcker, det är ju ganska välkänt.
Ja, och jag tror att det har att göra med att vi får sämre koncentrationsförmåga jämfört med förr, för att vi har vår telefon som vi ska titta på hela tiden.
Det tror jag är väldigt uppenbart. Jag kan inte låta bli att dra en parallell till mitt område. Jag har skrivit flera läroböcker inom internmedicin, och nu håller man faktiskt på att lägga ner hela förlagsdelar, för det köps inga läroböcker i medicin längre. För att man tittar mest på nätet. Till och med försöker klara långa utbildningar genom att läsa på Wikipedia. På allvar alltså, inte köpa läroböcker. Vi har sådana studenter på läkarprogrammet. Det känns helt världsfrånvänt för mig som verkligen tror att en sån sak som att snuttifiera något så komplext som hur kroppen fungerar med olika tillrop från olika sidor på hemnet på nätet. Det är väldigt svårt att få det att förstå om man inte just sätter allt i långa och stora sammanhang, så man får en större förståelse för hur detta passar in i det stora hela. Och då kräver det återigen att man kanske läser en lärobok från början till slut. Och det är få som gör det nu för tiden.
Det finns ju studier som, ja, men där man låter personer ta del av innehåll på skärm eller på papper.
Mm.
Och det visar ju sig att de som har tagit del av innehållet på skärm, då kommer ihåg mindre av det de läst.
Ja, jag håller helt med om det, som ju indirekt har fått försöka hjälpa studenter med studieteknik och sånt ändå, som har varit genom att vara lärare på universitetet. Och det enkla sättet som en annan hanterade det på, när man bara skulle dunka in jobbiga saker, det var absolut att läsa på papper. Men sen sitta och stryka under och läsa samma sak om och om igen. Man känner igen hela kontextet och hela textformuleringen och sånt. Det finns ju massor med sätt att försöka memorera saker, men det är ju alldeles uppenbart svårare för de flesta att göra det från en skärm än från papper. Det tror jag fortfarande gäller.
Till och med folk som läser på en Kindle får sämre läsförståelse jämfört med papper. Och en Kindle har ju inte massa blinkande banners och grejer. Men det är någonting som gör det svårare att ta del av. Vet inte
exakt. Det kan jag tycka också är märkligt. Men det är ju klart att det måste vara väldigt svårt vid inlärningen när det hoppar reklamgrejer i kanterna av det som man ändå försöker läsa i nyheterna. Men det är väl också det som kommunikationsexpert, konsult som du har varit, nästan snarare jobbat med, att försöka hjälpa till att utforma sådana här blinkande grejer så att de mest drar ögonen dit. Eller har jag för mycket fördomar?
Inte bokstavligen. Det är inte sånt jag har jobbat med, kan man väl inte säga.
Ja, jag får ju verkligen tanken också att det är ju så säkert i din och i min bransch med. Det är ju status i att vara väldigt uppdaterad väldigt snabbt på något som bara hände precis nyss, och kunna kanske vara den som snabbast skickar den informationen eller den nyheten vidare. Är det inte lite så i många branscher som ska vara framåt?
Jo, men det gäller oss som privatpersoner också. Bara en sån enkel grej som när David Bowie dör. Då är det fullt med folk på Facebook som snabbt ska meddela det till någon annan.
Nej, men är man uppdaterad, det ger ju ett intryck av att hänga med. Det är ju likadant i min medicinska bransch. Liksom. Det är klart att det är kul att vara den som är först som säger, såg du den här nya rapporten som visar att du hade fel eller att du hade helt rätt och nu kom den här. Det är ju status att vara den som är först på där.
Mm.
Det ger ju ett intryck av att man är lite smartare och lite piggare än alla andra. Det är som att springa lite snabbare än grannen.
Ja, men tävlandet i livet är ju ingen endimensionell skala. Man kan ju välja sin egen skala. Vad vill du vara bra på så kan du vara bäst på den skalan.
Mm. Nej, det är ju det svårare där som du var inne på med relativiseringen som så ofta uteblir. Jag satt och tänkte på det du sa liksom om svält i världen. Det jag ofta tänkt på när det här med utmattningsdiagnoser i olika slag började komma, så om man säger att det är så mycket mer stressande som vi lever nu än förr. Och jag köper egentligen inte det medicinskt. Jag brukar tänka på det mest stressande nästan som man upplever medicinskt i händelse. Det brukar typ vara att man förlorar ett barn, skulle jag vilja påstå. Många håller med om det i alla fall, att det är fruktansvärt traumatiserande. Alltså för flera hundra år sedan i Sverige var det ju helt naturligt att man som kung förlorar hälften av sina barn,
brukar
jag tänka på. En del förlorar 90% av sina ungar före några års ålder. Och då ska vi inte tala om hur det såg ut om man var bonde på landet liksom. Och det överlevde man ju på något sätt då. Men i samma sammanhang, det hör vi kanske inte jättenära här, men det är där jag tänker mig att religion och sånt faktiskt har hjälpt till ändå. För det är väl det man slås av. Vad är meningen här i livet då? Och då kanske det är lättare om man kan hitta någon, i det avseendet tydligare riktlinjer. Liksom, vad är det, hur ska man relatera till alla de här hiskliga nyheterna om krig och elände? Som ju ofta är det som tar plats. Jag tror det har varit så åtminstone historiskt att många religioner är av den typen att de kan hjälpa en att hantera kriser på något sätt enklare än om man är total ateist.
Ja,
det tror jag, utan att vara någon som helst religiös forskare, men jag tycker jag mött det också bland patienter att det kan vara lättare att gå vidare ibland om man har någon slags modell som man kan stoppa in meningslösa hemskheter i och gå vidare. Det är det som är svårt. Och så får man då nyheter 5-10 gånger om dagen om olika eländen i olika kontext som man behöver säga att du var inne på, som man egentligen inte vet så mycket om kontexten. Det är inte så konstigt att det är svårt att bli stressad av det. Varför tror du att vi ändå har någon slags föreställning om att vi måste ta in nyheter?
Det kanske är ett socialt tryck.
Ja.
Du var inne på det, att man vill gärna ha koll på det senaste. Och vi är ju sociala djur. Vi vill imponera på varandra.
Men det är väl att vara social är väl ändå att hålla sig ajour med vad som händer i omgivningen om man är en grupp, tänker jag mig. Det är väl så vi måste vara primade och ha fungerat när vi bodde i grottor en gång i tiden, i någon mån.
Vi har ju hellre fel tillsammans än rätt ensamma.
Ja.
Och
det har du skrivit om det tycker jag var faktiskt väldigt skoj.
Jag vet inte om jag uttryckt mig så. Men...
Nej, men du ger exempel på att det finns grupptryck i att man kan komma fram till egentligen fel slutsatser ibland. Det finns experiment som har kunnat visa det, att man, precis som du sa, tenderar att säga saker på ett annat sätt om en grupp säger det än om man får sitta mer själv och tänka efter.
Ja, och huruvida nyheter är korrekta eller inte, det spelar inte så stor roll, för att vi är sociala. Och då vill vi ha koll på samma saker som varandra. Men människor i grupp är sällan särskilt smarta.
Nej, men det ligger mycket i vad du säger. Det förklarar väl mycket konstigheter och upplopp och sånt som blir runt om i världen. Att det finns ett jättekraftigt grupptryck som kan vara väldigt svårt att stå emot.
Att inte konsumera nyheter, det har ju försatt mig i situationer där jag inte har koll riktigt. Men jag har ju koll på andra grejer. Så.
Men du har några strategier och klarar dig ur det? Om du sitter vid fikabordet och inte liksom hänger med i det som diskuteras, finns det något sätt? Har du något tips?
Jag tycker ju att det är ett ansvar att lära sig om världen. Och det har jag alltid tyckt. Och förr kanske jag hanterade det genom att läsa nyheter, men nu lär jag mig på andra sätt. Och det här med att zooma ut från nyheterna, anledningen varför folk tycker att det är provocerande, det är ju för att det verkar ignorant.
Mm.
Men jag tycker verkligen inte att man ska liksom strunta i världens problem och sådär. Jag bara tycker att man ska ta sig an problemet på ett sätt som kanske inte förpacka sig nyheter eftersom det inte är särskilt informativt.
Nej.
Och jag kan ju massa andra saker, så att om ett socialt sammanhang diskuterar en nyhet så har jag säkert något att inflika, även om jag inte har läst samma nyheter. Jag kan andra saker.
Om inte annat så kan man väl bara låta den som ger nyheterna berätta vidare åt den och ta fram det viktigaste och vara medveten om att det har gått genom ett filter till. Men det kanske är ett klokt filter om det är ens goda vänner.
Och sen har det väl kanske med ålder att göra. När jag var yngre kanske det kändes viktigare att passa in och hänga med. Nu tycker jag det är ganska skönt att köra eget race.
Jag tänkte just på det när vi pratade om grupptryck och påverkan. Det är verkligen någonting som är mycket tydligare när man är ung och tycker jag inte har utvecklat sin personlighet och vågar riktigt stå för den man är och sånt. Så är det mycket lättare med en sån påverkan, visste du det? När man är gammal och man har rätt att bli egensinnig. Mm. Då är det lättare för folk att stoppa in en i något fack. Och det kan ju de en känsla av att vara mindre stressade, tror jag ibland. Det är väl kanske det som är tanken med att ta in nyheter också, att man tror att man ska bli mindre stressad för att man är informerad.
Ja, jag tänker att mer information borde göra att vi upplever mer kontroll. Och det är kanske den drivkraften vi har. Vi läser nyheter för att vi tror att vi ska bli informerade och därmed uppnå någon slags kontroll.
Mm.
Men nyheterna ger ju oss inte kontroll, så att det är ju som ett dåligt knark. Det blir bara sämre. Vi blir inte informerade, vi får inte kontroll.
Ja, en del nyheter har ju varit rätt bra att få veta hur det var med covid-19, corona och hur man skulle hantera det. Men det får man ju lätt utan att läsa nyheterna 5 gånger om dagen.
Ja, men precis.
Det kommer till en ändå.
Ja, det viktiga kommer till en ändå. Men första månaden där, när covid dök upp, då var det ju sant. Nyheter om covid hela tiden.
Ja,
och de hade egentligen ingenting att säga.
Nej. Ja, det
man blir snarare mer förvirrad av att titta på.
Alltså det måste jag ju hålla med om som läkare. Att de första nyheterna som verkligen skedde bokstavligen dagligen där från Folkhälsomyndigheten, det var ju också så mycket tolkningar som sen visade sig vara fel dessutom. Så det blir ju ett bra paradexempel på hur nyheter kanske inte hjälpte så mycket precis när det utvecklades. Och det jämfördes hela tiden med nyheterna i andra länder och hur det tolkades. Det gick ju verkligen att sitta och lyssna där dagarna i ända om man ville. Ja. Och jag hade patienter som var fullständigt uppskakade över de här nyheterna innan det kom igång. Medan andra lyssnade på Folkhälsomyndigheten som sa att det var ingen risk. Anledningen var orolig alls, som de ju sa i början. Mm. Så det håller jag med om. Det är ett bra exempel på när det är svårt att hantera den enorma mängden nyheter och samtidigt hålla sig pigg och frisk.
Jag skriver ju boken om en studie i USA där man skulle mäta den psykiska hälsan på 5000 personer. Och några av de här 5000, de befann sig vid Boston maratonsprängningen.
Mm. Mm.
Och då kunde man ju tydligt mäta att deras upplevda psykiska hälsa var sämre efter det här bombdådet. Men de som konsumerat mycket nyheter, de visade ännu sämre psykisk hälsa.
Om samma händelse, ja.
Precis, de ser den där explosionen om och om igen på tv. Ja. Och de upplever en sämre hälsa än de som faktiskt upplevt ett riktigt bombdåd. Det är ju jättesvårt att dra några stora slutsatser av en sån där sak. Människor är alltid svårmätbara. Men det är ju otvetydigt så att nyheter kan få oss att må dåligt.
Mm. Nej, men
i synnerhet när man konsumerar så mycket nyheter.
Jag kan precis hålla med. Jag menar, så många actionfilmer man har sett där man vet att det ska vara en sprängning, men man får ju se den 4 gånger i rad samma sprängning. Det är ganska märkligt egentligen. Man vet att det var en dynamitkubbe, men det säger puff minst 4 gånger efter varandra från olika vinklar filmade i någon gammal Vilda Västern-film. Det är ju rätt fascinerande egentligen, men det är ju väldigt klassiskt medieknep att få uppmärksamhet och få oss stressade. Och har man då läst om den här bombningen av ett maratonlopp där, så är det klart att ser man det 50 gånger, det kan ju inte vara så bra.
Ja, precis som du sa, att de som hade tittat på coronanyheter i flera veckor i sträck, de mådde jättedåligt. Det är ju jättesvårt att säga vad nyheterna borde gjort istället. Det fanns ett stort intresse, och då möter man publikens intresse genom att sända dygnet runt. Mm. Men man har ingenting att säga.
Nej, det håller jag med om. Men sen trappade man ju ändå ut allt till slut. Det är ju inga nyheter alls om det längre, fast det fortfarande, alltså från Folkhälsomyndigheten, men det var ju åtminstone veckovis i 2 års tid där ju. Flera gånger i veckan till och med. Mm. Nej, det är en svår avvägning. De kanske hade fått information från något annat och mindre pålitligt media brus om det inte hade skett från den offentliga delen utav Sveriges Radio och så vidare då, förstås. Det kanske hade blivit ännu tokigare, men det är inte lätt att veta vad som hade blivit bäst.
Nej.
Och det blev ju väldigt mycket spekulationer man ägnar sig åt istället för, som du säger, några regelrätta nyheter.
Ja, det är liksom inte min poäng att dissa nyheterna. Det är klart att de gör mycket skit, men vi är ju en del av samma system. Alla vi som klickar på länkarna är en del av problemet. Så att ska vi få bättre nyheter, då hjälper det inte bara att dissa nyheterna. Vi måste också ifrågasätta hur vi själva konsumerar nyheter. Varje gång vi klickar så belönar vi saker.
Så apropå det, hur har det gått med nyheten, boken Skippa nyheterna? Hur mycket klick och intresse har den fått?
Boken kom väl för 2 veckor sedan. Och
är heta nyheter.
Jag har fått några väldigt bra bokrecensioner.
Ja.
Men det är ingen jättekampanj, PR-kampanj, så att jag hoppas att det tuffar på lite lagom.
Ja. Nej, det måste ju, som vi börjar med att säga, vara provocerande för dem i området kommunikation och få höra att man ska skippa den här delen utav kommunikation.
Ja, jag blev inbjuden till en kommunikationsbyrå att tala för deras personal. Mm. Det ska bli väldigt intressant att höra vad de har för frågor.
Du har det framför dig, ja. Att stressa upp dig för.
Ja.
Mm. Ja, det är fint.
Jag får cykla dit lite för sent så att jag är skärpt när jag kommer.
Nej, jag tycker det låter... Alltså, det är din strategi. Jag är en sån här fullständig tidsfascist. Alltså. Jag var här 1,5 timme innan jag skulle. Jag blir inte på ett bra sätt stressad av att komma för sent, kan jag säga. Jag kan nästan inte komma för sent.
Ja, men det är kanske ingen bra strategi för mig heller. Det är en efterhandskonstruktion. I efterhand så tror jag att jag medvetet kom för sent för att jag ville bli skärpt.
Ja, ja.
Sen var det kanske inte någon bra strategi.
Nej, men jag ser människor som gör precis på det sättet i min stressade universitetsmiljö som alltid kommer lite sent. Och det ger ju lite samma känsla av det här som den som alltid är uppdaterad. Det har jag ju absolut en del kollegor som gillar att komma lite sent som ett tecken på att de har så himla mycket att göra och de är så viktiga.
Mm.
Det känner man ju igen från i alla fall min akademiska värld.
Ja.
Man kan förklara när man kommer fram stressad och svettig att allt det och det hände bara på vägen hit och jag var tyvärr tvungen att titta på det. Och det gäller ju absolut inom regionverksamhet, sjukvård. Det finns ju alltid, låter man ju väldigt viktig, och man kan berätta om alla svåra patientfall man fick på halsen bara på vägen till mötet.
Jag skyller aldrig ifrån mig på någon extern orsak. Om det är något annat som har hänt, då är det min dåliga planering som är problemet. Mm. Inte... skyller inte ifrån mig om jag skulle komma för sent.
Jag tror inte att mina kollegor alltid skyller ifrån sig heller. De har det verkligen så. Men det intressanta kommer ju bli nu när man kommer upp i åldern som jag och ser hur friska är de när de är äldre och fortsätter. Det är typiskt också för många av mina kollegor som aldrig går i pension. De bara fortsätter att jobba på samma sätt som de alltid gjort det.
Mm.
Kan inget annat. Det tror jag också är en kronisk stress. Men det finns ju någon som tål det. Det finns verkligen någon som tål det. Men de är nog inte så många.
Får jag testa en tes med dig? Jag har skrivit om den i boken och den är ju inte vetenskaplig så på något sätt. Men stress gör ju oss skärpta. Ja. Och en kompis till mig, han har varit väldigt uppstressad. Liksom på gränsen till att kanske braka ihop lite grann. Men sen fick han ordning på sitt liv och det blev balanserat på något sätt. Och en dag klagade han över att han kände sig lite korkad. Och då var min hobbyteori att stressen i vardagen har gjort honom skärpt.
Och sen blir han korkad när
han slappnar av. Där hjärnan inte har de här dopade hormonerna som håller igång hjärnan. Ja, då känner han sig relativt sett lite dummare. Ja. Och då var min hobbyteori att det där ska du vara glad för. För det betyder att hjärnan får ladda.
Ja, det var intressant. Jag kan bara, min direkta reflektion var att så upplevde jag det förr i tiden när jag faktiskt tog semester innan jag kom in så här i karriären. Och jag hade riktiga semestrar för att man kunde det. Men det. Och då brukade jag känna mig inför varje start på hösten då, för det var ju vanliga sommarsemestrar i regel, så brukade jag säga, kommer jag klara det här? Jag känner mig dum i huvudet. Jag har glömt bort allt som har med medicin och sjukvård. Jag har löst det genom att jobba hela sommaren. För jag tyckte det var väldigt obehagligt. Så nu kollar jag alltid alla sjukvårdsmail också. Varje dag, hela sommaren. Tar inte semester.
Men laddar du batteriet då?
Ja, jag är glad att få komma till det. För jag har ju berättat hur jag gör. När vi satt och drack kaffe innan. Kaffe är ett sätt att pigga upp också som jag tycker är intressant. Och jag har... andra avsnitt här om att jag tycker drogen nikotin faktiskt är väldigt intressant där också och faktiskt gör en skärptare. Så det är farmakologiska sätt, men jag använder inte nikotin, men jag har läst om det. Vad jag gör för att varva ner det och ägna mig åt att bygga hus, snickra, lösa problem, bygga på min gamla bil som är lika gammal som jag, där jag har byggt motorn från grunden, och det finns inget att hitta på YouTube och tala om där, utan det är bara att prova. Så att jag hanterar det genom att göra saker med händerna och har väldigt omedelbara problem då att ta hand om. Det tycker jag är väldigt avstressande, och faktiskt funkar det på mig att vara ute och springa och sånt där som gör mig lugnare både när jag håller på efteråt. Och det tror jag inte är så ovanligt. Men jag tror det är viktigt att man inte använder de strategierna till att prestera igen då. Jag tror inte man ska träna då för att tävla till exempel. Då tror jag man ställer till det. Och det är väl jättebra om man kan ersätta det med att man bara går en skogspromenad om man har möjlighet till det. Eller skogspromenad med hund och sånt. Tror jag är bra.
Vissa har ju frågat mig, vad borde man göra istället för att läsa nyheter? Och då tänker jag att det första man ska göra är att försöka att inte göra någonting. Och det kommer att vara jättesvårt för de flesta. Men om man klarar att göra ingenting på 5 minuter, då får hjärnan en chans att slappna av. Och det kan göra att hjärnan funkar på ett helt nytt sätt. Så börja med att göra ingenting några minuter och försöka klara av det. Sen kanske det är tråkigt att göra ingenting allt för länge, men skogspromenader.
Jag tycker det är en jättebra. Alltså det, jag kanske inte riktigt, men om jag får fortsätta svara på frågan vad jag gör, så att jag tycker ju faktiskt om att sätta mig och köra bilen som är halva autonom elbil från Norrköping och hit, för att jag vet att jag, om det inte är massa trafikproblem, vilket ofta inte är så här mitt på dagen, att bara veta att jag kommer sitta 1,5 timme, jag kan inte göra just någonting annat än att sitta och småtänka. Det är ganska avstressande faktiskt. Jag kan inte läsa nyheterna, för då börjar bilen att pipa.
Ja. Jag tror jag har en likadan bil. Den pipar ibland.
Ja, man måste ju peta på ratten då. Men det tar ju inte så mycket intellektuell kapacitet. Sen kan den styra vidare. Jag tycker om det. Och det kanske är precis som du säger. Det laddar ur bilbatteriet. Det laddar mitt batteri i huvudet. Så får man ladda ångest sen istället. Men det är en annan fråga.
Yes.
Ja, nej, men jag tror vi har kommit fram till lite olika strategier här. Mer än att helt sluta och läsa nyheter. Men man kan gärna lyssna på sina kompisar och säga andra saker än just nyhetsrelaterade sådana. Fast man är kommunikationskonsulten många år.
Yes.
Tack för att du kom, Tobias.
Tack så mycket.